All right, so we are rolling. We are rolling.
Vi rullar.
So thank you, Lord, for this day. We pray that you will bless us now.
Vi ber att du ska välsigna oss nu.
As we go to your word.
När vi går till ditt ord.
And we thank you, God, that you have given us this amazing book.
Och vi tackar dig, Gud, att du har gett oss den här fantastiska
that
boken.
That originated in heaven.
Som vars ursprung är från himlen.
And we're so thankful that we in this fallen world has this book.
Vi är så glada att vi i den här fallna världen har den här boken.
We pray that you will minister to us.
Vi ber att du ska betjäna oss.
In your precious name.
I ditt dyrbara namn.
Amen.
Amen.
So, this is 1 John.
Det här är första Johannes.
And it's chapter 3.
Och det är kapitel 3.
And verses 19 to 24.
19-24.
And we probably need a Swedish Bible, but okay. Yes. All right. So I'm going to read 19 and 20.
Jag ska läsa 19 och 20.
Actually, I begin in verse 18.
Jag börjar i vers 18.
And then I comment on that.
Och sen vi kommenterar det.
And then we get to the next point.
Och sen fortsätter vi med nästa punkt.
So, although we cover 19 to 24 today.
Vi har ju redan pratat om 19 till... Eller vi kommer att...
We will, yes.
Ja, prata om 19 till 24.
We still would like to include 18.
Kommer vi att inkludera vers 18.
So, my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Mina barn, låt oss inte älska i ord utan i gärningar. Jag måste hitta.
Okay, it's 1 John chapter 3 verse 18.
Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning.
Verse 19.
Vers 19.
And by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him.
Då vet vi att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga våra hjärtan.
For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things.
Vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.
So we see here that there is a phrase.
Så vi ser här att det är en fras.
That it says that by this we know that we are of the truth.
Det står, då vet vi att vi är av sanningen.
And it refers, this is verse 19.
Och det här är vers 19.
It probably refers back to the previous discussion.
Och det refererar tillbaka på den tidigare diskussionen.
And the previous discussion was that if we are of God,
den tidigare diskussionen var om vi är av Gud,
we will do good things.
Så kommer vi att göra goda saker.
And if we are not of God,
om vi inte är av Gud,
we will not do good things.
Kommer vi inte göra goda gärningar.
Now some people would say, well, that sounds like a legalistic message.
Vissa människor kan säga då att det där låter ju lagiskt.
And some people believe that 1 John was written to people in order for them to find out whether they're saved or not.
Och vissa människor tror att första Johannes skrevs för att människor skulle förstå om de var frälsta eller inte.
But it's very obvious that 1 John
Men det är väldigt uppenbart att första Johannes
was written to believers.
Skrevs till troende.
So it's not speaking about salvation.
Så det talar inte om frälsning.
It speaks about experience.
Det talar om erfarenhet.
And if we are not abiding in the truth,
och om vi inte förblir i sanningen,
we will not bear fruit.
Kommer vi inte att bära frukt.
We don't have to bear fruit in order to be saved.
Vi måste inte bära frukt för att bli frälsta.
Not even to prove our salvation.
Eller för att bevisa vår frälsning.
But we need to we need to bear fruit in order to prove that we're abiding in him.
Men vi måste bära frukt för att bevisa att vi förblir i honom.
Verse 19 also talks about knowing.
Vers 19 talar också om att veta.
And we know this.
Vi vet det här.
The word for know is in the future tense.
Och ordet för att veta är i futurum.
So it says here basically that, you know, in the future.
Så det står här att i framtiden.
You can check yourself.
Så kan du kolla dig själv.
If you're abiding,
om du förblir,
you have this desire to meet the needs of the needy.
Så har du en längtan att möta andras behov.
Now in verse 20,
it
talks about our heart
så talar det om vårt hjärta,
and how it sometimes condemns us.
Hur det ibland fördömer oss.
And it's pretty interesting that you know, the heart will condemn us.
Det är intressant att hjärtat kommer fördöma oss.
And no wonder it condemns us.
Det är inte så konstigt att det fördömer oss.
Because we are New Testament believers.
Därför att vi är Nya Testamentets troende.
And you know, some people would say, well, it's easy to be a New Testament believer.
Vissa säger att det är lätt att vara Nya Testamentets troende.
Because God really changed his mind at some point.
Därför att Gud ändrade sin ståndpunkt vid något tid.
In the Old Testament, he was really strict.
I Gamla Testamentet var han väldigt strikt.
And then he changed his mind.
Och sen ändrade han sig.
And he decided to be nicer.
Och han beslöt sig för att vara snällare.
And he wrote the New Testament.
Och då skrev han Nya Testamentet.
Honestly, that's what some people believe.
Ärligt talat så är det vad vissa människor tror.
Although they may not confess that openly.
Även om de inte säger det öppet.
But that's the idea.
Men det är
God does not change.
Gud förändras inte.
And he has not changed as far as his holiness.
Han har inte förändrats vad gäller sin helighet.
And as a matter of fact, the standard of the New Testament is higher than the Old Testament.
Faktum är att standarden i Nya Testamentet är högre än vad den är i Gamla Testamentet.
Why is that? Because we have the Holy Spirit indwelling us.
För vi har den helige ande som bor i oss.
And with the Holy Spirit inside of us.
Och med den helige ande inom oss.
We really are capable of fulfilling these commandments.
Så är vi i stånd att uppfylla de här befallningarna.
So the expectations are great.
Så förväntningarna är stora.
Not to fulfill anything in our own strength.
Inte att gör någonting i vår egen styrka.
Not to accomplish anything in the flesh.
Inte att göra någonting i köttet.
But to abide in him.
Men att förbli.
Because through that abiding.
För att genom att förbli i honom.
We actually have the ability to please God.
Så kommer vi att behaga Gud.
In verse 19.
I vers 19.
It says here that we need to assure our hearts before him. This is the second part of the verse.
I andra delen av vers 19 så står vi kan inför honom övertyga vårt hjärta.
And the word for assure,
och ordet för att övertyga,
it's patho in the Greek.
It's patho på grekiska.
Excuse me. And it means to persuade somebody.
Och det betyder att övertyga någon.
Or it can also be like to calm down.
Det kan också betyda att lugna ner.
Or we could say calming something down because I'm persuaded about something.
Vi kan också säga att man lugnar ner sig för att man är övertygad om någonting.
In other words, he's saying here that we should calm down our hearts.
Han säger att vi ska lugna våra hjärtan.
They are raging. He says here that when we do so,
han säger att när vi gör det,
you know, something will happen.
Så kommer någonting att hända.
But the heart condemns us often.
Men vårt hjärta fördömer oss ofta.
We don't feel like we are living up to what God is expecting
vi
from us.
Vi känner inte att vi lever upp till det som Gud förväntar sig av oss.
But then he says something beautiful.
Men så säger han någonting vackert.
He says that in verse 20.
Ja, han säger i vers 20.
That God is greater than our hearts.
Att Gud är större än vårt hjärta.
The Christian cannot produce a convinced heart.
Den kristne kan inte producera ett övertygat hjärta.
But it is in the active voice though.
Men det står i aktiven.
Which means that I am the one producing the action.
Som betyder att jag är den som producerar gärningen.
Not to calm down my heart.
Handlingen. Inte att lugna mitt hjärta.
But to find out something about God.
Men att förstå någonting om Gud.
Who he is.
Vem han är.
And what he thinks about me.
Och vad han tänker om mig.
And God knows the end from the beginning.
Och Gud känner början. Slutet i början.
We know that from Isaiah 46:10.
Och vi vet det på grund av att det står i Jesaja 46:10.
He knows that we are frail and limited.
Han vet att vi är svaga och begränsade.
And we are very limited in our ability to fulfill the commandments.
Och vi är väldigt begränsade i vår förmåga att fullfölja hans buden.
We are not capable of anything.
Vi kan inte det. Vi kan inte någonting.
But in Romans 5:8.
Men i Romarbrevet 5:8.
It talks about how God, he died, the godly one died for the ungodly.
Så står det att den gudaktige dog för de ogudaktiga.
And it says, while we were yet sinners.
Han dog medans vi ännu var syndare.
In other words, there were nothing in man.
Med andra ord så fanns det inget i människan
that impressed God.
Som övertygade Gud. Eller imponerade på Gud.
But yet,
men ändå,
God did this thing.
Så gjorde Gud det här.
Because he's a loving God.
För han älskar.
And he rules over all things.
Och han regerar över allt.
In Psalm 103.
I Psalm 103.
And verse 19.
Och vers 19.
In Psalm 139.
I Saltaren 139.
It says that it is impossible to escape from God's presence.
Så står det att det är omöjligt att fly från Guds närvaro.
And in Jeremiah 20.
Och Jeremia 20.
And verse 12.
Och vers 12.
It says that he sees the mind and he sees the heart.
Så står det att han ser vårt sinne, han ser vårt hjärta.
So God knows all things.
Så Gud vet allt.
He sees all things.
Han ser allt.
He knows all things.
Han vet allting.
What a scary thought.
Vilken skrämmande tanke.
But because of God's gracious character.
Men på grund av Guds nåderika karaktär.
We don't have to be afraid.
Så behöver vi inte vara rädda.
We can actually enjoy the fact that he knows all things about us.
Vi kan njuta av det faktumet att han känner till allt om oss.
We don't have to pretend.
Vi behöver inte låtsas.
We can be open and honest before him.
Vi kan vara öppna och ärliga inför honom.
But he sees us only in Christ.
Men han ser oss bara i Kristus.
Because in Colossians 3:3.
För i Kolosserbrevet 3:3.
It says that our lives are hid in him.
Står att våra liv är gömda i honom.
And when we know these things.
Och när vi känner till de här sakerna.
That no matter how bad I am.
Det spelar ingen roll hur dålig jag är.
No matter how many times I have failed.
Eller hur många gånger jag misslyckas.
We still know that God knows.
Så vet vi fortfarande att Gud vet.
And he still does not condemn us.
Och han fördömer oss inte.
Because we are in Christ.
För att vi är i Kristus.
That is to me a very encouraging thought.
Det är för mig en väldigt uppmuntrande tanke.
That God is greater than our hearts.
Att Gud är större än våra hjärta.
Number two. Verses 21-22. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God.
Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss, är vi frimodiga inför Gud.
And whatever we ask, we receive from him.
Och vad vi än ber om, det får vi av honom.
Because we keep his commandments
and
do those things that are pleasing in his sight.
Vi gör det som leder honom.
Now God, we said earlier, knows all things.
Gud vet allting, sa vi
tidigare. Jeremiah 23:24.
I Jeremia 23:24.
And many other places.
Och på många andra ställen.
We know his character and nature.
Vi känner till hans karaktär och natur.
We don't know it naturally.
Vi känner inte det på ett naturligt sätt.
Because the view we have of God has been formed in a fallen world.
För att den syn vi har av Gud, den har blivit formad i en fallen värld.
It may be our father, it may be some other person.
Kanske är det vår pappa eller någon annan person.
A teacher.
En lärare.
Or whatever it is.
Eller vad
or a combination.
Eller en kombination.
It may be good or it may be bad.
Det kan dåligt eller bra.
But we have shaped some type of thoughts.
Men vi har format någon form av tanke.
But God is different.
Gud är inte så.
He is not like anything in this world.
Han är inte som någonting i den här världen.
He's the perfect heavenly father.
Han är den perfekta himmelska fadern.
And it says in Romans 8:31.
Och det står i Romarbrevet 8:31.
That he is for us.
Att han är för oss.
And if he is for us.
Och om han är för oss.
Who can be against us?
Vem kan vara emot?
It is a so-called rhetorical question.
Det är en retorisk fråga.
It means that the answer is already given.
Det betyder att svaret redan är givet.
And the answer is no.
Svaret är nej.
No one can be against us.
Ingen kan vara emot oss.
Or many can be against
eller
us.
Eller många kan vara emot oss.
But to no avail.
Men du känner ingenting till för.
Because God is the greatest.
Men Gud är den största.
And it says here that verse 20, I mean.
I vers 20 står det.
That the heart condemns us.
Att hjärtat fördömer oss.
And the word for condemn is kataginosko.
Och ordet för fördömd är kataginosko.
Yes. And it's only used three times in the New Testament.
Och det ordet används bara tre gånger i Nya Testamentet.
Once here.
En gång på det här.
And then in the previous verse.
Och sen i den föregående versen.
And then also in Galatians 2:11.
Och sen också i Galaterbrevet 2:11.
And then, or there it speaks about Paul and Peter.
Och där talas det om Petrus och Paulus.
And Peter backed off a little bit.
Och Petrus backade lite.
When there were too many Jews around.
Nej, det var väldigt många judar där.
So all of a sudden he started to not eat with the Gentiles.
Så helt plötsligt så vill han inte äta med hedningarna.
And it's the same word.
Och det är samma ord.
That Paul actually condemned him.
Att Paulus faktiskt fördömde honom.
He found fault with him.
Han fann fel med honom.
Of course, not in a harsh way.
Inte på ett otrevligt sätt.
But in a loving way.
Men på ett älskvärt sätt.
But there is a condemnation.
Men det finns fördömelse.
There is guilt.
Det finns skuld.
Which is good.
Som är bra.
I know that sounds strange.
Jag vet att det låter konstigt.
But I believe that you know, many times God uses this thing as a red light.
Men jag tror att många gånger så använder Gud det här som rödljus.
When I do something wrong,
när jag gör någonting fel,
I have guilt and condemnation.
Så har jag skuld och fördömelse.
And the purpose for that,
och syftet med det,
is that I will seek God,
är att jag ska söka Gud,
so that I no longer will feel that way.
Så att jag inte känner så längre.
So there is a genuine guilt,
så det finns en genuin skuld,
or condemnation,
eller fördömelse,
that we should not ignore.
Som inte ska ignorera.
But on the other hand,
men å andra sidan,
we have to be careful.
Så måste vi vara försiktiga.
Because there's also false guilt.
För det finns falsk skuld.
And a wrong type of condemnation.
Och en felaktig typ av fördömelse.
It comes from the enemy.
Som kommer från fienden.
It comes from the flesh.
Det kommer från köttet.
You know, we may have done something wrong.
Vi har kanske gjort någonting fel.
But I have confessed it.
Men jag har bekänt det.
And yet I'm condemned.
Ändå är jag fördömd.
And you know, the enemy says, well, you know, you did it.
Och fienden säger, titta, du gjorde det.
So even if you have confessed it,
så även om du har bekänt det,
you're supposed to feel bad about it.
Så är det meningen att du ska känna dig dålig.
But no, we don't need to do that.
Nej, det behöver vi inte göra.
In 1 John 1:9,
in 1 Johannes 1:9,
it says that if we confess our sins,
så står det att om vi bekänner våra synd,
he is faithful to forgive us.
Så han trofast och rättfärdig.
Now that is our,
så att han förlåter oss.
That is our known sins.
Det är våra kända synder.
But then it says in the last part of the verse.
Men sen står det i den andra delen av versen.
And he cleanses us from all unrighteousness.
Och han renar oss från all orättfärdighet.
So there is a bonus here.
Så det finns en bonus här.
we ask forgiveness for the known sin.
Vi ber om förlåtelse för de kända synderna.
But God cleanses us from even the unknown sins.
Men Gud renar oss även från dem som vi inte känner till.
So it's a beautiful thing to confess.
Så det är en underbar sak att bekänna.
Which according to the Bible means that we agree with God.
Som i enlighet med Bibeln betyder att vi håller med Gud.
And there is now no condemnation.
Och det finns ingen fördömelse nu.
For those who are in Christ.
För dem som är i Kristus.
According to Romans according to Romans 8:1. And now it says here in verse 21,
nu står det i vers 21
that if our heart does not condemn us,
att om våra hjärtan inte anklagar oss,
we have confidence toward God.
Är vi frimodiga inför Gud?
It's a Greek word called paresia. And it means freedom. It speaks about openness, boldness, and you know, it's a person who is free and fearless.
Det är en person som är fri och utan fruktan.
Who has courage.
Som har mod.
So in other words, when we find out.
Med andra ord, när vi kommer på
who God really is,
vem Gud verkligen är,
what he says about himself,
vad han säger om sig själv,
what he says about us,
vad han säger om oss,
and what he says about what he has done for us,
och vad han säger om vad han har gjort för oss,
and what his attitude is toward us,
och vad hans attityd är gentemot oss.
Now our hearts are convinced,
så är nu vårt hjärta övertygat,
that God is right,
att Gud har rätt.
He's greater than my condemned heart.
Han är större än mitt fördömda hjärta.
Whatever from my past that is there.
Vad den är från mitt förflutna som ligger kvar.
Causing the guilt and condemnation.
Som orsakar den här fördömelsen och skuldkänslan.
The greater thought is God is greater than all that.
Så den större tanken, Gud är större än allt detta.
And that is beautiful.
Och det är vackert.
Because that brings us to what we read about in Hebrews chapter 4.
Det är för oss till vad det står i Hebreerbrevet 4.
And verse 16.
Vers 16.
That, you know, we can come boldly before the throne of grace.
Att vi kan frimodigt inför Guds tron.
You know, boldly.
Frimodigt.
That is exactly what this means.
Det är exakt vad det här betyder.
So, when we have this understanding.
Så när vi har den här förståelsen.
It will affect the Christian's prayer life.
Så kommer det att påverka både en kristens bön.
We will be bold before God.
Vi kommer vara frimodiga.
Because we ask for big things.
För att vi ber om stora saker.
And God wants to answer.
Och Gud vill svara.
Because in answering our prayers.
För att när han svarar våra böner.
What happens is that he will be glorified.
Så kommer han att bli förhärligad.
In our fruit bearing. So we serve God with a clean conscience.
Så vi tjänar Gud med ett rent samvete.
And we willfully obey his commandments.
Och vi lyder hans befallningar av ett villigt hjärta.
And of course we ask according to his will.
Och naturligtvis så ber vi enligt hans vilja.
In 1 John 5.
Första Johannes 5.
Verses 14 and 15.
Verserna 14 och 15.
But it's an amazing promise here.
Men det finns ett otroligt fint löfte här.
That, you know, he will answer our prayers.
Att han kommer att svara vår bön.
And
våra böner.
He's talking about the fact that he does it because we keep his commandments.
Och han gör det för att vi håller hans bud.
That sounds like legalism again.
Men det låter igen som att det vore lagligt.
I still have to do something.
Jag måste ändå göra någonting.
In order for God to answer my prayers.
För att Gud ska kunna svara min bön.
But it's not really what are you saying?
Men det är inte det han säger.
It's just saying that if I have a heart that is not condemning me.
Han säger att om jag har ett hjärta som inte fördömer mig.
A condemned heart will also do things.
Ett fördömt hjärta vill och kommer också göra.
But the motivation will be guilt.
Men motivationen då kommer vara skuld.
A free heart.
Men ett fritt hjärta.
Will do things willfully.
Kommer att göra saker och ting villigt.
And it's in that type of relationship.
Och det är den typen av relation.
It's in that type of environment.
Det är den typen av miljö.
That God is pleased with us.
Som Gud är behagad
av. And able to work in our lives.
Och i stånd att arbeta i våra liv.
So a fruitful prayer life is dependent on this.
Så ett fruktbärande böneliv beror av det här.
That we are obedient to his commandments.
Att vi lyder hans befallningar.
and doing the things that are pleasing in His sight.
Och göra saker som är behagliga.
And that leads us to the third and last point.
Det leder oss till den tredje och sista punkten.
Verses 23 and 24.
23 och 24.
And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us commandment.
Och detta är Hans bud, att vi ska tro på Hans Son Jesus Kristi namn och älska varandra så som Han har befallt oss.
Verse 24. Now He keeps His commandment. Now He who keeps His commandments abides in Him, and He in Him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us.
Den som håller fast vid Hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.
So now we see here that He was talking about commandments in plural.
Nu ser vi att han talade om befallningar i pluralis.
But now he says this is the commandment.
Men här säger han, det här är budet.
It's not a set of rules.
Det är inte helt gäng med regler.
But he sums it up in one command.
Men han har summerat upp allt upp i en enda befallning.
And he talks about faith and he talks about love.
Och han talar om tro och han talar om kärlek.
In Matthew.
I Matteus.
The Lord writes,
så skriver Herren,
or the Bible says that there was a man, someone came to Jesus.
Så någon kom till Jesus, står i Bibeln.
And says that, what is the greatest commandment?
Och det står, han frågade, vad är det största budet?
And he says, you should love the Lord with all your heart.
Och då svarade Jesus att du ska älska Herren med hela ditt hjärta.
With all your soul.
Med hela din själ.
And with all your mind.
Med hela ditt sinne.
And he says, this is the first and greatest commandment.
Det här, sa han, är det första och största budet.
And then he says, the second one is like it.
Och sen sa han, det andra är liknande det här.
You should love your neighbor as yourself.
Du ska älska din nästa som dig själv.
So we cannot love our neighbor if we don't love God first.
Vi kan inte ens älska vår nästa om vi inte älskar Gud först.
And how do we love God?
Hur älskar vi Gud?
By responding to His love.
Genom att gensvara till Hans.
In 1 John 4:19.
I första Johannes 4:19.
He first loved us.
Han älskade först.
And now we are able to love Him back.
Och nu är vi stånd att älska honom tillbaka.
And he says, you know, without that understanding.
Han säger, utan den.
I cannot keep the commandments.
Så kan jag inte hålla buden.
But with that understanding.
Men med den förståelsen.
I will keep the commandments in plural as a bonus.
Så kommer jag att hålla buden i pluralis som en bonus.
It's not me.
Inte jag.
It's not my own efforts.
Det är inte mina egna ansträngningar.
But it's really Him in me.
Men det är verkligen Han i mig.
It has to do with the abiding.
Det har att göra med förbliv.
And this is to me a fantastic thing.
Det här är för mig en fantastisk.
Faith is a gift.
Tron är en gåva.
In Romans 12:3.
I Romarbrevet 12:3.
If we place it in the Lord Jesus Christ.
Och om vi sätter den på vår Herre Jesus Kristus.
We will be saved.
Så blir vi frälsta.
And we have a new position.
Och vi har en ny ställning.
But if I continue to put my faith in Him.
Men om jag fortsätter att sätta min tro på honom,
that He will guide me and lead me.
Att han kommer leda mig.
And I abide in Him.
Och jag förblir i honom.
He will do His work in me.
Så kommer han göra sitt verk.
And I will be changed.
Och jag kommer bli förändrad.
And that is amazing.
Och det är fantastiskt.
So this is again the abiding.
Så igen, det här är det här med att förbli.
If there is a key word in 1 John, it's abide.
Om det finns nyckelord i första Johannes, så är det förbli.
He keeps using that word.
Han bara använder det ordet hela tiden.
So now he says here that someone who is obeying his commandments.
Men nu säger han att om någon lyder hans befallningar.
Willingly and from the heart.
Villigt och från hjärtat.
This is an abiding Christian.
Så är det en förblivande kristen.
Now the leading of the Holy Spirit in the believer's life.
Och den helige andes ledning i den kristnes liv
is proof that he's abiding in the love of God.
Är bevis på att han förblir i sin Herre.
And in verse 24 he uses,
i vers 24 så använder han,
or he actually refers to the Holy Spirit.
Han refererar, eller han hänvisar, vad heter det?
Yes, hänvisa.
Hänvisa till den heliga
ande. He will do it six times in the remaining part of the book.
Och han gör det så mycket som sex gånger i den sista delen av boken.
And in chapter 4 verses 1 to 6.
I kapitel 4 verserna 1 till 6.
The Holy Spirit is the spirit of faith.
Så heliga anden är trons ande.
And in chapter 4 verses 7 to 16.
Samma kapitel i verserna 4 till 16.
7 to 16. There the Holy Spirit is the spirit of love.
Så är den heliga ande anden av kärlek.
So in other words,
så med andra ord,
when the Holy Spirit operates in the Christian's life,
när den heliga ande verkar i den kristens liv,
both faith and love will be manifested.
Så kommer både tro och kärlek att bli manifesterat.
This is how we know that we know him.
Det är så vi vet att vi känner honom.
Not how we know that we're saved.
Inte hur vi vet att vi är frälsta.
Because we know that we are saved because of a promise that he has given.
Hur vi vet att vi är frälsta på grund av det löfte han har gett.
That whosoever believes in him will be saved.
Att vem som helst som tror på honom kommer att bli frälst.
But we know that we're abiding in his law.
Men vi vet att vi förblir i hans kärlek.
And that is a different thing.
Och det är en annan sak.
And that is John's message.
Och det är Johannes budskap.
So we see three things.
Så vi ser tre saker.
God is greater than our hearts.
Gud är större än vårt hjärta.
Wonderful.
Underbart.
God desires to answer our prayers.
Gud vill svara våra böner.
Fantastic.
Fantastiskt.
And then we see that God is concerned about one commandment.
Ja, sen ser vi att Gud är
bryr sig
om ett bud.
And that is faith and love.
Det är tro och kärlek.
And we are to abide in him.
Och vi ska förbli honom.
And that's when we experience that.
Och det är då som vi upplever det.
So we thank you and praise you for these thoughts, Lord.
Så vi tackar dig och prisar dig för de här tankarna, Herre.
In your name.
I ditt namn.
Amen.
Amen.
Wow.